From the conference center at Temple Square.
Från konferenscentret vid Temple Square i Salt Lake City sänder vi nu den 180:e halvårskonferensen för Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga med tal av generalauktoriteter och andra generalämbetsmän. En familjekör från Sandy och Draper i Utah, USA, står för musiken under detta möte. Denna utsändning tillhandahålls som public service av Bonneville Distribution. Varje form av återgivning, inspelning, utskrift eller annan användning av detta program utan skriftligt tillstånd är förbjudet. President Henry B. Eyring, första rådgivare i första presidentskapet i kyrkan, leder denna session.
Brothers and sisters, we welcome
bröder och systrar, vi välkomnar er till den andra allmänna sessionen av den 180:e halvårskonferensen för Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga. President Thomas S. Månsson, som presiderar vid konferensen, har bett mig att leda den här sessionen. Vi välkomnar alla som samlas här eller som deltar via television, radio eller internet. Liksom alla andra som samlats i stavcenter i olika delar av världen dit konferensen sänds via satellit. Sången vid den här sessionen framförs av en familjekör från Sandy och Draper under ledning av broder Timothy Workman med Linda Margetts vid orgeln. Kören inleder mötet med att sjunga Kom, Guds barn från land och stad. Inledningsbön får vi sedan av äldste Claudio de Civic i det 70:s korum.
Dear Father in heaven, Vår kära Fader i himlen, vi är så tacksamma att vi får mötas här i denna session på generalkonferensen under ledning av din profet, president Thomas S. Monson. Vi ber om din välsignelse över honom och hans hustru, särskilt i denna tid i deras liv. Vi tackar dig för president Eyring, president Ortoff och president Packer och alla dina apostlar. Vi ber dig välsigna alla missionärer och medlemmar och alla andra över hela världen. Vi tackar dig för din son Jesus Kristus, för hans försoningsoffer. Vi ber dig välsigna dem som står i behov, som lider av olika skäl. Vi ber dig att vi må bli redskap i dina händer att hjälpa dem som är borta från den rätta vägen. Att de må veta att detta är den enda vägen tillbaka till din närhet. Vi ber dig att din ande må vara över oss under denna session. Överallt i hela världen där vi är samlade. Att vi må veta vad vi behöver förändra i vårt liv för att bättre följa dina bud. Välsigna oss att aldrig glömma de förbund vi slutit när vi döptes. Vi älskar dig, Fader, och önskar, längtar efter att vara i din närvaro. Vi ber om detta i Jesu Kristi namn. Amen.
the choir just sang. Beautiful Zion, built above.
Kören sjöng, härliga Sion. President Månsson har bett att jag nu framlägger för er kyrkans generalämbetsmän och områdets 70 för röstning. Därefter får vi tal av äldste Robert D. Hales och Quentin L. Cook i de 12 apostlarnas quorum. Efter deras tal får vi höra från biskop Richard C. Edgley i presiderande biskopsrådet. Det är föreslaget att vi stöder Thomas Spencer Månsson som profet, siare och uppenbarare och president för Jesu Kristi kyrka och sista rörs heliga, Henry Benjon Eyring som första rådgivare i första presidentskapet och Dieter Friedrich Uchtdorf som andra rådgivare i första presidentskapet. De som instämmer visar det. De som är emot, om det finns några, kan visa det. Det är föreslaget att vi stöder Boyd Kenneth Packer som president för det 12 apostlarnas quorum och följande bröder som medlemmar av detta quorum.
Boyd K. Packer, L. Tom Perry, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christofferson and Neil Anderson. Those in favor, please.
Alla som instämmer kan visa det. Om någon är emot detta kan det visas. Det är föreslaget att vi stöder rådgivarna i första presidentskapet och de 12 apostlarna som profeter, siare och uppenbarare. Vill alla som instämmer visa det? Om någon är emot kan det visas på samma sätt. Det är föreslaget att vi avlöser äldsterna Spencer J. Condy, Bruce C. Hafen, Kenneth Johnson, Glenn L. Pace och Lance B. Wickman som medlemmar i det 70:s första quorum och utnämner dem till generalauktoriteter emeritus. Det är också föreslaget att vi avlöser äldste Spencer V. Jones och Wolfgang H. Paul som medlemmar i det 70:s andra quorum. De som vill instämma i vårt tack till dessa bröder för deras utmärkta tjänande kan nu visa det. Det är föreslaget att vi avlöser Fernando Maluenda och José L. Torres som områdes 70. De som vill instämma i vårt tack för deras utmärkta tjänande kan nu visa det. Det är föreslaget att vi stöder Wenceslao H. Sveck som områdes 70. Vill alla som instämmer visa det? Någon emot? Det är föreslaget att vi stöder övriga generalauktoriteter, områdes 70 och biorganisationernas generalpresidentskap som de nu är insatta. Alla som instämmer kan visa det. Om någon är emot visas det. President Månsson, så vitt jag har kunnat se har röstningen i konferenscentret varit enhällig. Tack bröder och systrar för ert stöd, er tro, hängivenhet och era böner. Det blir nu vårt nöje att få lyssna till äldste Hales.
Recently I received a letter from a friend.
Nyligen fick jag brev från en god vän sedan 50 år tillbaka som inte är medlem i kyrkan. Jag hade skickat honom läsmaterial om evangeliet. Han skrev: i början var det svårt för mig att hänga med i mormonjargongen, som till exempel ordet agency, handlingsfrihet. En kort ordlista med förklaringar skulle kanske vara till hjälp. Jag var förvånad över att han inte förstod vad vi menar med det engelska ordet agency eller handlingsfrihet. Jag gick till en ordbok på nätet. Av de 10 definitioner jag fann och de sätt ordet användes på handlade ingen om att välja något, att göra något. Vi lär att handlingsfrihet är den förmåga och förmån Gud ger oss att verka av oss själva och utan att påverkas av annat. Handlingsfrihet innebär att vi verkar av oss själva och tar ansvar för våra handlingar. Vår handlingsfrihet är väsentlig i frälsningsplanen. Med den är vi fria att välja frihet och evigt liv genom alla människors store medlare. Eller att välja fångenskap och död enligt djävulens fångenskap och makt. Orden i en bekant psalm undervisar klart och tydligt om den här principen. Sin egen vilja har var själ. Att välja fritt sitt ve och väl. Ty evig sanning given är. Ej någon drivs till himlens sfär. För att besvara min väns fråga och de frågor som ställs av goda män och kvinnor överallt i världen, låt mig berätta ytterligare om vad vi vet om vad handlingsfrihet innebär. Innan vi kom hit till jorden la vår himmelska fader fram sin frälsningsplan, en plan att vi skulle komma till jorden och få en kropp, välja att göra gott eller ont, utvecklas och bli som han är och bo hos honom i evighet. Vår handlingsfrihet, förmågan att välja och handla av oss själva, var väsentliga delar i den planen. Utan handlingsfrihet skulle vi inte kunna göra rätt val och utvecklas. Likväl kunde vi med den här handlingsfriheten göra fel, begå synd och gå miste om möjligheten att vara tillsammans med vår himmelske fader. Av det skälet skulle vi ges en frälsare som skulle lida för våra synder och återlösa oss om vi omvände oss. Genom sin oändliga försoning skulle han genomföra barmhärtighetens plan och tillfredsställa rättvisans krav. Efter att vår himmelske fader framlagt sin plan steg Lucifer fram och sa: "Sänd mig, och jag ska återlösa hela människosläktet så att inte en enda själ ska gå förlorad. Ge mig därför din ära." Planen förkastades av vår fader eftersom den förnekade oss vår handlingsfrihet. Det var ju en upprorisk plan. Då använde Jesus Kristus, vår himmelske faders älskade och utvalde son från begynnelsen, sin handlingsfrihet till att säga: "Fader, ske din vilja och äran vare din för evigt." Han skulle bli vår frälsare, världens frälsare. På grund av Lucifers uppror inleddes en stor andlig strid. Vart och ett av vår himmelska faders barn hade möjlighet att använda den handlingsfrihet som han hade gett dem. Vi valde att tro på Jesus Kristus, att komma till honom, följa honom och anta den plan som vår himmelska fader för vår skull hade lagt fram. Men en tredjedel av vår himmelska faders barn hade inte tro till att följa frälsaren och valde istället att följa Lucifer eller Satan. Och Gud sade: "Eftersom denne Satan nu gjorde uppror mot mig och försökte omintetgöra människans handlingsfrihet som jag, Herren Gud, hade givit henne, lät jag nedstörta honom." De som följde Satan gick miste om möjligheten att få en jordisk kropp, bo på jorden och utvecklas. På grund av det sätt de använde sin handlingsfrihet förlorade de handlingsfriheten. Den enda makten Satan och hans anhängare har idag är makten att fresta och pröva oss. Deras enda glädje är att göra oss lika olyckliga som de själva är. Det enda som gör dem lyckliga är när vi inte lyder Herrens bud. Men tänk, i vår förjordiska tillvaro valde vi att följa frälsaren Jesus Kristus. Och eftersom vi gjorde det tilläts vi att komma till jorden. Jag vittnar om att vi genom att göra samma val att följa frälsaren nu här på jorden, vi då får en till och större välsignelse i evigheten. Men, och det måste sägas, Vi måste fortsätta att följa frälsaren. Evigheten står på spel. Vår handlingsfrihet är väsentlig. Frälsaren visade livet igenom hur vi ska använda vår handlingsfrihet. Som pojke i Jerusalem valde han medvetet att ägna sig åt det som tillhör hans fader. Och i sin verksamhet valde han lydigt att göra sin faders vilja. I Getsemane valde han att lida allt och han sade: ske inte min vilja utan din. Då visade sig en ängel från himlen och gav honom kraft. På korset valde han att älska sina ovänner. Och han bad: Fader, förlåt dem, ty de vet inte vad de gör. Och sen för att han verkligen skulle kunna visa att han valde själv, så blev han lämnad ensam. Och sade: Fader, varför har du övergivit mig? Sen använde han sin handlingsfrihet och valde att verka av sig själv, att hålla ut till änden, tills han kunde säga: det är fullbordat. Fastän han blev frestad i allt liksom vi, säkerställde han med varje val och varje handling sin handlingsfrihet att vara vår frälsare, att krossa våra bojor som orsakats av synden och döden. Och genom sitt fullkomliga liv lärde han oss att då vi väljer att göra vår himmelska faders vilja, så bevaras vår handlingsfrihet, ökar våra möjligheter och vi utvecklas. Bevis på den sanningen finns överallt i skrifterna. Job förlorade allt han hade men valde ändå att fortsätta vara trofast och han fick eviga välsignelser av Gud. Maria och Josef valde att följa ängelns varning och flydde till Egypten och räddade på så sätt frälsarens liv. Josef Smith valde att följa Moronis anvisningar och återställelsen kom. När vi väljer att komma till Kristus, ta på oss hans namn och följa hans tjänare, går vi framåt längs vägen till evigt liv. Under vår jordiska resa är det bra att komma ihåg att också motsatsen gäller. När vi inte håller buden eller inte följer den heliga andens maningar får vi färre möjligheter. Vår förmåga att verka av oss själva och gå framåt minskar. När Kain dödade sin bror på grund av att han älskade Satan mer än Gud avbröts hans andliga tillväxt. I min ungdom lärde jag mig en viktig läxa om hur våra handlingar kan begränsa vår frihet. En dag gav min far mig i uppdrag att lackera ett trägolv. Jag valde att börja vid dörren och arbeta mig inåt rummet. När jag var nästan färdig insåg jag att jag också inte hade sett till att ha en utväg. Fanns inget fönster, ingen dörr på andra sidan. Jag hade bokstavligen målat in mig i ett hörn. Jag hade ingenstans att gå. Jag var fast. När vi inte lyder målar vi andligen in oss i ett hörn och fångas av våra val. Trots att vi är andligen fast finns det alltid en väg tillbaka. Analogt med omvändelse skapar arbetet att vända om och gå tvärs över ett nylackerat golv. Man måste slipa och lackera på nytt. Att återvända till Herren är inte lätt, men det är mödan värt. När vi förstår hur svårt det är att omvända sig så uppskattar vi den heliga andens välsignelse som vägleder oss i hur vi kan använda vår handlingsfrihet och vår himmelska fader som ger oss bud och stärker och stöttar oss i att följa dem. Vi inser också hur lydnad mot buden bevarar vår handlingsfrihet. När vi till exempel lyder visdomsordet kommer vi undan den fångenskap som dålig hälsa, substansberoende är, som bokstavligt berövar oss förmågan att verka av oss själva. När vi lyder rådet att undvika skulder och se till att bli skuldfria nu använder vi vår handlingsfrihet och blir fria att använda vår inkomst till att hjälpa och vara till välsignelse för andra. När vi följer profeternas råd att ha familjens hemafton, familjebön, studera skrifterna tillsammans som familj, blir vår hem en plats där våra barn kan växa andligen. Där undervisar vi dem om evangeliet, vittnar för dem, visar att vi älskar dem och lyssnar när de delger sina känslor och upplevelser. Genom rättfärdiga val befriar vi dem från mörker genom att ge dem ökad förmåga att vandra i ljuset. Världen lär många osanningar om handlingsfrihet. Många tycker att vi ska äta, dricka och vara glada. Om så är att vi är skyldiga kommer Gud att ge oss några rapp och till sist ska vi bli frälsta i Guds rike. Andra hyllar sekularisering, förnekar Gud. De intalar sig att det inte finns en motsats till allting och att därför vad människan än gör så är det inte något brott. Det här förgör Guds visdom och eviga avsikter. I motsats till världens sekulära undervisning lär skriften oss att vi har handlingsfrihet och att vårt rättfärdiga användande av handlingsfriheten alltid påverkar de möjligheter vi får och vår förmåga att handla efter dem och fortsätta vår eviga utveckling. Herren gav till exempel genom profeten Samuel en tydlig befallning till kung Saul. Herren sände mig att smörja dig till kung, sa Samuel. Hör nu Herrens ord. Dra ut och slå amalekiterna och utplåna allt de har. Men Saul lydde inte Herrens befallning. Han iakttog vad jag kallar selektiv lydnad. Han litade till sitt eget förstånd och skonade kung Agags liv och kom tillbaka med det bästa av får, nötboskap och andra djur. Herren uppenbarade det här för profeten Samuel och skickade honom att avsätta Saul. När profeten kom till Saul sa denne: jag har nu utfört Herrens befallning. Men profeten visste bättre och sa: vad är det då för läte av får som ljuder i mina öron? Och vad är det för läte av nötboskap jag hör? Saul urskuldade sig genom att skylla på andra och sa att folket hade behållit djuren för att offra dem åt Herren. Profeten svarade: har Herren samma glädje i brännoffer och slaktoffer som att man hör Herrens röst? Se, lydnad är bättre än offer och hörsamhet till Herrens bud är bättre än det feta av baggar. Slutligen erkände Saul och sa: jag har syndat genom att inte lyda Herrens befallning och dina ord. Jag fruktade för folket och lyssnade till dem. Eftersom Saul inte lyssnade och lydde noggrant, eftersom han valde att lyda selektivt, gick han miste om möjligheten, handlingsfriheten, att vara kung. Mina bröder och systrar, lyssnar vi noggrant till Herren och hans profeters röst? Eller är vi som Saul och iakttag selektiv lydnad och fruktar vad människor ska säga? Jag vet att vi alla gör misstag. Skrifterna säger: alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Till dem bland de som känner sig fångna på grund av orättfärdiga val som ni gjort i det förgångna, som sitter fast i ett hörn utan välsignelser som kommer av att man använder handlingsfriheten på rätt sätt. Vi älskar er. Kom tillbaka. Stig ut ur det mörka hörnet och in i ljuset. Det är mödan värt även om ni måste gå tvärs över ett nylackerat golv. Lita på att hela människosläktet, även ni och jag, kan frälsas genom Kristi försoning och genom lydnad mot evangeliets lagar och förordningar. När försoningens stund var inne uppsände frälsaren sin stora förbön och han talade om var och en av oss och sa: Fader, jag vill att där jag är ska också de som du har gett mig vara med mig, så att de får se min härlighet som du har gett mig. Detta är evigt liv, att de känner dig, den enda sanna guden och den som du har sänt, Jesus Kristus. Jag bär mitt särskilda vittnesbörd om att de lever. När vi använder vår handlingsfrihet i rättfärdighet lär vi känna dem, blir vi mer som de är och förbereder oss för den dag när varje knä ska böjas och varje tunga bekänna att Jesus är vår frälsare. Må vi fortsätta att följa honom och vår evige fader liksom vi gjorde i begynnelsen. Det är min bön i Jesu Kristi namn. Amen.
I celebrated a birthday last month. As a birthday,
jag fyllde år förra månaden. I födelsedagspresent fick jag en CD av min hustru Mary. Den innehöll sånger om hopp och tro som framfördes av den berömda brittiska sångerskan Vera Lynn, som inspirerade sina lyssnare under andra världskrigets mörka tid. Det finns en liten historia bakom varför min hustru gav mig den här gåvan. Bombningen av London i september 1940 började dagen innan jag föddes. Min mor lyssnade till rapporteringen om blitzen på radion i sin sjukhussal och bestämde sig för att döpa mig efter radiopresentatören vars namn var Quentin. Sångerskan Vera Lynn är nu 93 år gammal. Förra året gavs en del av hennes sånger från krigstiden ut på nytt. Och det klättrade genast upp till toppen på musiklistorna i Storbritannien. De av er som är lite äldre kommer säkert ihåg några av sångerna, som The White Cliffs of Dover. En sång som heter When the Lights Go On Again All Over the World berörde mig djupt. Sången fick mig att tänka på två saker. För det första, en brittisk statstjänstemans profetiska ord: lamporna släcks över hela Europa, vi kommer inte att få se dem tända igen under vår livstid. Och för det andra, bombningen av brittiska städer, till exempel London, för att göra det svårare för de attackerade bombplanen att finna sina mål infördes mörkläggning. Lamporna släcktes som man täckte fönstren. Sången speglade ett optimistiskt hopp om att frihet och ljus skulle återkomma. För de av oss som förstår den roll som frälsaren och Kristi ljus har i den pågående konflikten mellan gott och ont, är parallellen mellan kriget och dagens moraliska konflikt tydlig. Det är genom Kristi ljus som hela människosläktet kan skilja gott från ont. Frihet och ljus har aldrig varit lätt att uppnå eller bevara. Sedan striden i himlen har de onda makterna använt alla tänkbara medel för att tillintetgöra handlingsfriheten och utplåna ljuset. Angreppet mot moraliska principer och religionsfrihet har aldrig varit starkare. Som sista dagars heliga måste vi göra vårt bästa för att bevara ljuset och skydda våra familjer och samhällen från detta angrepp på moralen och religionsfriheten. En ständig fara för familjen är det onda inflytande som tycks komma från alla håll. Även om vi i första hand bör lägga kraft på att söka ljus och sanning, är det klokt att mörklägga våra hem för de dödliga bomber som hindrar andlig utveckling och tillväxt. Särskilt pornografi är en massförstörelsevapen som attackerar moralen. Den är ett av de inflytanden som skadar moraliska värderingar allra mest. Vissa tv-program och internetsidor är lika dödliga. Dessa onda makter berövar världen ljus och hopp. Förfallet ökar i rask takt. Om vi inte mörklägger våra hem för det onda, ska vi inte bli förvånade om ödeläggande moraliska explosioner spränger sönder den frid som är belöningen för rättfärdighet. Vårt ansvar är att vara i världen, men inte av världen. Dessutom behöver vi starkt förbättra efterlevnaden av vår religion i hemmet. Familjens hemafton varje vecka, daglig familjebön och dagliga skriftstudier är nödvändigt. Vi behöver välkomna sådant till vårt hem som är dygdigt, älskvärt och hedrande eller berömvärt. Om vi gör våra hem till heliga platser som skyddar oss från det onda, kommer vi att beskyddas mot de allvarliga följder som skrifterna har förutsagt. Förutom att skydda våra egna familjer bör vi med ljuset som redskap skydda vårt samhälle. Frälsaren sa: låt ert ljus lysa för människorna så att de ser era goda gärningar och prisar er fader i himlen. Vår tid har beskrivits som en överflödets tid och en tvivlets generation. Grundläggande tro på Guds makt och auktoritet ifrågasätts inte bara utan bemöts med nedsättande. Hur kan vi under dessa omständigheter främja värderingar på ett sätt som kan genljuda bland icke-troende och likgiltiga och hjälpa till att sakta ned våldets och ondskans nedåtgående spiral? Denna fråga är av monumental vikt. Tänk på profeten Mormon och hans ångest när han utropar: hur kunde ni förkasta denna Jesus som stod med öppna armar för att ta emot er? Min personliga erfarenhet av att leva och samverka med människor världen över. My personal experience of living and interacting with people all over the world has caused me to be optimistic. I believe that light. Jag tror att ljus och sanning kommer att bevaras i vår tid. I alla nationer finns det många som dyrkar Gud och känner sig ansvariga inför honom för sitt handlande. Somliga anser sig faktiskt se en global återfödelse av tro. Som ledare i kyrkan har vi träffat ledare för andra trosamfund och insett att det finns en gemensam moralisk grund som överskrider teologiska olikheter och förenar oss i vår strävan mot ett bättre samhälle. Vi ser också att de flesta människor fortfarande respekterar grundläggande moraliska värderingar. Men missta er inte, det finns också människor som är fast beslutna att både utplåna tron och motarbeta allt religiöst inflytande i samhället. Andra ondskefulla människor exploaterar, manipulerar och förstör samhället med droger, pornografi, sexuellt utnyttjande, människohandel, rån och ohederliga affärer. Dessa människors makt och inflytande är mycket stort, även om de är relativt få till antalet. Det har alltid pågått en kamp mellan troende människor och de som vill rensa bort religionen och Gud från det offentliga. Många av dagens opinionsbildare avvisar en moralisk syn på världen som grundas på judisk-kristna värderingar. Enligt dem finns det ingen objektiv moralisk ordning. De anser att man inte bör gynna moraliska mål. Kristi ljus, vilket skiljer sig från helige anden, upplyser deras samvete. Vi vet från skriften att Kristi ljus är anden som ger ljus åt varje människa som kommer till världen. Detta ljus ger för hela världens skull. President Boyd K. Packer har lärt oss att detta är en källa till inspiration som alla som tillhör den mänskliga familjen har inom sig. Det är därför många accepterar moraliska värderingar även när de grundas på religiös övertygelse som de inte personligen stödjer. Som vi kan läsa i Mosia i Mormons bok, det är inte vanligt att folkets röst önskar något som strider mot det som är rätt. Men det är vanligt att en mindre del av folket önskar det som inte är rätt. Mosia varnar oss sedan, om tiden kommer då folkets röst väljer ondska, då är tiden inne för Guds straffdomar ska komma. I vår allt mer orättfärdiga värld är det nödvändigt att värderingar grundade på religiös tro är en del av det offentliga samtalet. Moraliska ståndpunkter initierade av en religiös medvetenhet måste få en jämställd plats i den offentliga debatten. Enligt de flesta länders grundlag ska en religiös medvetenhet inte ges företräde, men det bör heller inte åsidosättas. Religiös tro är en källa till ljus, kunskap och visdom och gynnar samhället på ett dramatiskt sätt när anhängare handlar på ett moraliskt sätt när de känner sig ansvariga inför Gud. Två religiösa principer kan illustrera detta. Den 13:e trosartikeln börjar: vi tror på att vara ärliga. Ärlighet är en princip grundad på religiös tro och är en av Guds grundläggande sanningar. För många år sedan när jag arbetade som jurist i Kalifornien kom en vän och klient som inte var medlem i vår kyrka för att träffa mig. Med stor entusiasm visade han mig ett brev som han hade fått från en av våra biskopar i en närliggande församling. Biskopen skrev att en medlem i hans församling, en av min klients tidigare anställda, hade tagit material från min klients arbetsplats och rättfärdigade det med att det var överskottsmaterial. Men när han hade blivit en hängiven sista dagars helig och försökte följa Kristus insåg mannen att det som han hade gjort var oärligt. I kuvertet låg en summa pengar som skulle täcka både materialkostnaderna och ränta. Min klient imponerades av att kyrkan genom lekmannaledare hjälpte den här mannen i sin ansträngning att försonas med Gud. Tänk på det ljus och den sanning som den gemensamma värderingen ärlighet har i den judisk-kristna världen. Tänk på vilken inverkan det skulle ha på vårt samhälle om ungdomarna inte fuskade i skolan. Om vuxna var ärliga på arbetet och trogna mot sina äktenskapslöften. För oss är konceptet grundläggande ärlighet grundat på frälsarens liv och lärdomar. Ärlighet är också högt värderad i många andra religioner och i historisk litteratur. Poeten Robert Burns sa att en hederlig man är Guds ädlaste skapelse. Nästan alla troende människor känner ansvarighet inför Gud när det gäller ärlighet. Det var därför mannen i Kalifornien omvände sig från sina tidigare oärliga handlingar. I ett tal under en universitetsavslutning förra året berättade Clayton Christensen, som är Harvard-professor och ledare i kyrkan, en sann berättelse om en kollega från ett annat land som hade studerat demokrati. Vänner förvånades över hur otroligt viktig religionen är för demokratin. Han påpekade att samhällen där medborgarna vid tidig ålder får lära sig att känna ansvar inför Gud för ärlighet och redbarhet väljer att följa regler och seder som främjar demokratiska ideal. I samhällen där så inte är fallet kan ärligt uppförande inte påtvingas av aldrig så många poliser. Moraliska värderingar rörande ärlighet kan också få en viktig roll i upprättandet av ljus och sanning i förbättrandet av samhället och bör värdesättas av de som inte tror på Jesus Kristus. Ett annat exempel på hur religiös tro gynnar samhället och sprider ljus i världen är den roll som religionen har i att behandla alla Guds barn som bröder och systrar. Många religiösa institutioner har under de senaste 200 åren på ett föredömligt sätt sträckt sig ut och räddat människor som levt under grymma omständigheter. Detta har de gjort eftersom de tror att alla människor är skapade till Guds avbild. William Wilberforce, den store brittiske statsmannen som kraftigt bidrog till att förbjuda slavhandel i Storbritannien, är ett utmärkt exempel. Amazing Grace, den rörande psalmen och den inspirerade filmen med samma namn, fångar stämningen under det tidiga 1800-talet och beskriver hans heroiska insats. Wilberforces outtröttliga kamp var ett av de första stegen i avskaffandet av denna hemska, förtryckande och grymma och korrumperande verksamhet. Som en del av sin strävan föresatte han sig tillsammans med andra ledare att reformera den allmänna moralen. Han insåg att utbildning och regering måste grundas på moral. Han levde för sin vision om moraliskt och andligt berikande, vare sig det gällde att försvara äktenskapets institution, att angripa slavhandel eller med eftertrycket försvara sabbatsdagen. Med stor energi hjälpte han till att mobilisera landets moraliska ledare och samhällsledare i landsomfattande kamp mot synden. I vår kyrkas tidiga historia var den stora majoriteten av medlemmarna mot slaveriet. Det var en viktig anledning vid sidan av vår religiösa tro till den fientliga inställning och det pöbelvåld som de fick erfara, som kulminerade i den utrotningsorder som Governor Brooks utfärdade i Missouri. 1833 tog Joseph Smith emot en uppenbarelse som sa: det är inte rätt att någon människa ska vara i träldom under någon annan. Vårt engagemang för religionsfrihet och för att man ska behandla alla människor som Guds söner och döttrar är centralt för vår lära. Det här var bara två exempel på hur trosbaserade värderingar kan underbygga principer som storligen besignar samhället. Det finns många fler. Vi bör både delta själva och stödja människor med god karaktär och redbarhet för att hjälpa till att återinföra moraliska värderingar som besignar hela samhället. Jag vill betona att alla röster måste bli hörda i den offentliga debatten. Varken religiösa eller sekulära röster ska tystas. Vidare ska vi inte förvänta oss att våra synpunkter automatiskt kommer att accepteras eller ges företräde för att de grundas på religiösa principer. Men det är också tydligt att sådana synpunkter och värderingar är berättigade att få granskas enligt sina förtjänster. Den moraliska grunden till vår lära kan bli en ledstjärna för världen och en förenande kraft för både moral och tro på Jesus Kristus. Vi måste skydda våra familjer och gå i främsta ledet tillsammans med alla välvilliga människor och göra allt vi kan för att bevara ljuset, hoppet och moralen i våra samhällen. Om vi både efterlever och förkunnar dessa principer följer vi i Jesus Kristus som är världens sanna ljus. Vi kan vara en rättfärdighetens kraft under förberedelserna för vår Herre och Frälsare Jesu Kristi andra ankomst. Vi ser fram emot den vackra dag då fria hjärtan ska sjunga när ljusen återtänds över hela världen. I Jesu Kristi namn, amen.
We live in one of the greatest dispensations of all time.
En av de allra viktigaste tidsutdelningarna, en tid som forna profeter såg fram emot, profeterade om och tror jag längtade efter. Men i alla dessa himmelska välsignelser utgjuta över oss verkar Satan som verkligen finns mer än någonsin och ständigt blir vi allesammans bombarderade av motstridiga budskap. Ängeln Moroni varnade den unge profeten Joseph Smith för att hans namn skulle hållas för gott.
And never has the fulfillment of a prophecy.
Har uppfyllelsen av en profetia varit tydligare. Profeten gav sitt liv för sitt vittnesbörds skull och attackerna mot kyrkan fortsätter än idag.
Verkligheten och dess universella tillämpning på och förnekas avfärdas ofta som en myt eller som ett ogrundat hopp för svaga eller obildade människor. Dessutom försöker man förneka att evangeliet verkligen återställts i dessa sista dagar. Det ständiga bombardemanget av sådana budskap kan orsaka förvirring, tvivel och pessimism. Varje gång attackeras de grundläggande sanningar vi tror på vår Gud, vårt hopp inför framtiden. Så må hända, verkligheten ser det verkligen ut idag, men vi kan fortfarande välja hur vi ska reagera. När våra heliga lärosatser och det vi tror på ifrågasätts är det tillfälle för oss att lära oss känna Gud på ett djupt personligt plan. Detta är vårt tillfälle att välja. På grund av de konflikter och utmaningar vi möter i världen idag vill jag föreslå ett enda val. Ett val som ger frid och skydd. Ett val som lämpar sig för alla. Det är att välja att tro. Var medvetna om att tro inte är en gratis gåva som ges utan eftertanke, önskan eller ansträngning. Den kommer inte som dagg från himlen. Frälsaren sa, kom till mig och bulta och ni ska få. Detta är handlingsverb. Kom, bulta. Och det utgör val. Så jag säger, välj att tro. Välj tro istället för tvivel. Välj tro framför rädsla. Välj tro framför det okända och osedda. Och välj tro istället för pessimism. Almas klassiska redogörelse om tro som den finns nedtecknad i Almas 32 kapitel i Mormons bok handlar om en rad val som utvecklar och bevarar vår tro. Alma uppmanade oss att välja. Han talade om gärningar som orsakas av val. Han använde orden vakna, väcka, pröva, utöva, önska, verka och så. Sedan förklarade Arma att om vi gör dessa val och inte kastar ut fröet genom otro, då ska det börja svälla i ert bröst. Ja, tro är ett val och det måste eftersträvas och utvecklas. Vi hålls alltså ansvariga för vår egen tro. Vi hålls även ansvariga för vår brist på tro. Valet är ditt. Det finns mycket som jag inte vet. Jag känner inte till detaljerna om hur materien är organiserad i den vackra värld vi lever i. Jag förstår inte försoningens invecklade beskaffenhet, hur frälsarens offer kan rena alla människor som omvänt sig, eller hur frälsaren kunde lida alla människors smärta. Jag vet inte var staden Sarahemla låg som nämns i Mormons bok. Jag vet inte varför min tro ibland strider mot antagen vetenskap eller sekulär kunskap. Kanske det är dessa ting som vår himmelske fader beskrev som himmelrikets hemlighet som vi kommer uppenbaras längre fram. Men trots att jag inte vet allt så vet jag det viktiga. Jag känner till de enkla och klara sanningarna i evangeliet som leder till frälsning och upphöjelse.
Jag vet att frälsaren verkligen led alla människors smärta och att alla botfärdiga människor kan renas från synd. Och det jag inte vet eller inte helt förstår kan jag överbrygga med den kraftfulla hjälp som min tro ger och gå framåt medan jag tar del av evangeliets löften och välsignelser. Och sedan för oss vår tro som Alma lär oss till fullkomlig kunskap. Att gå vidare in i det okända, endast rustade med hopp och en önskan, är bevis på vår tro och vår kärlek till Herren. Låt oss alltså följa Almas mönster. Låt oss välja. Låt oss välja att tro. Om ditt sinne tyngs av förvirring och hopplöshet, välj att vakna upp och väcka dina själsförmågor. Att ödmjukt närma sig Herren med ett förkrossat hjärta och en botfärdig ande är vägen till sanning och Herrens väg till ljus, kunskap och frid. Om ditt vittnesbörd är outvecklat, oprövat och osäkert, välj att utöva en smula tro. Välj att pröva hans ord. Frälsaren förklarade: om någon vill göra hans vilja, skall han förstå om min lära är från Gud eller om jag talar av mig själv. När logik, förnuft eller personligt intellekt står i strid med heliga lärdomar och lärosatser, eller när motstridiga budskap angriper våra trosuppfattningar liksom de brinnande pilar som aposteln Paulus beskriver, välj då att inte kasta bort fröet ur ditt hjärta genom otro. Kom ihåg att vi inte får någon förvissning förrän efter det att vår tro har prövats. Om din tro är prövad och utvecklad, välj då att vårda den med stor omsorg. Hur stark vår tro än kan vara, kan den genom alla förvirrande budskap som angripen också bli skör. Den behöver konstant näring genom ständiga skriftstudier, böner och tillämpning av hans ord. När lärjungarna frågade Jesus varför de inte kunde kasta ut en ond ande så som de sett frälsaren göra, svarade Jesus: om ni har tro bara som ett senapskorn, ska ni säga till detta berg: flytta dig dit bort, och det kommer att flytta sig. Jag har aldrig sett någon förflytta ett riktigt berg, men tack vare tro har jag sett berg av tvivel och förtvivlan flyttas och ersättas med hopp och optimism. Tack vare tro har jag själv sett ett berg av synd ersättas med omvändelse och förlåtelse. Och tack vare tro har jag personligen bevittnat hur ett berg av lidande ersätts med frid, hopp och tacksamhet. Ja, jag har sett berg förflyttas. Tack vare min tro har jag aktiverat kraften i det prästadöme jag bär och fått del av evangeliets sötma och tagit emot de frälsande förrättningarna. Tack vare min tro arbetar jag igenom motgångarna och svårigheterna i livet med frid och tillförsikt. Tack vare min tro har jag kunnat vända frågor och till och med tvivel till visshet och insikt. Tack vare min tro nalkas jag det okända, osedda och oförklarliga med orubblig tillförsikt. Och tack vare min tro i de till synes värsta stunderna inser jag lugnt och tacksamt att det i själva verket är de bästa stunderna. Och när vi väljer att tro och sedan vårdar den tron till fullkomlig kunskap om det som rör Herren, då använder vi ord som jag vittnar om eller jag vet. Jag har själv sått fröet i mitt eget hjärta och under hela livet försökt vårda det fröet så att det växer till fullkomlig kunskap. Och idag när jag står i den här talarstolen vittnar jag om att Jesus är Kristus, världens frälsare. Jag vittnar också om att Joseph Smith var en Guds profet och det levande verktyg som Herren använde sig av för att föra Jesu Kristi fullständiga och sanna evangelium tillbaka till jorden. Jag vittnar om att president Thomas S. Monson är Herrens profet idag. Och om att valet att tro är ditt. Välj att tro. I Jesu Kristi namn. Amen.
choir and congregation.
Kör och församling sjunger nu gemensamt. Lär mig att följa dig, psalm 150. Efter sången får vi tal av älsterna Kevin, Harry Duncan och Garrett W. Gong i det 70s quorum. Efter äldste Gongs tal får vi tal av äldste Neil L. Anderson i de 12 apostlarnas quorum.
This is the 180th.
Detta är den 180:e halvårskonferensen för Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga.
The winter of 1848 was difficult.
Vintern 1848 var svår och krävande för pionjärerna som bosatte sig i Saltsjödalen. Under sommaren 1847 hade Brigham Young förkunnat att de heliga äntligen nått sin bestämmelseort. Det här är rätt plats, sa president Young, som i en syn hade sett platsen där de heliga skulle bosätta sig. Kyrkans tidiga medlemmar hade utstått oerhörd förföljelse i samband med evangeliets återställelse. De hade drivits ut från sina hem, förföljts och jagats. De hade utstått oerhörda strapatser när de färdades över slätterna, men nu befann de sig äntligen på rätt plats. Men vintern 1848 var ytterst sträng. Det var så kallt den vintern att en del hade fått förfrusna fötter. En olustkänsla började sprida sig bland de heliga. Några av kyrkans medlemmar förklarade att de inte ville bygga sina hem i dalen. De tänkte stanna kvar i sina vagnar för de var säkra på att kyrkans ledarskap snart skulle leda dem vidare till en bättre plats. De hade tagit med sig frön och fruktplantor, men de vågade inte ödsla bort dem på att plantera dem i den karga ökenlandet. Jim Bridger, en välkänd upptäcktsresande på den tiden, sa till president Brigham Young att han skulle betala $1,000 för den första skeppan majs som skördades i Saltsjödalen, för att han sa att det var omöjligt. För att komplicera saker och ting ännu mer hade guld upptäckts i Kalifornien. En del medlemmar föreställde sig att livet skulle bli enklare och rikare och de flyttade till Kalifornien för att söka efter rikedomar och ett bättre klimat. Under detta moln av missnöje talade Brigham Young till kyrkans medlemmar. Han förkunnade: den här dalen är platsen som Gud utvalt för sitt folk. Vi har kastats ut från stekpannan till elden, ut från elden till mitten av golvet. Och här är vi nu och här ska vi stanna. Gud har visat mig att det här är platsen där hans folk ska bo. Och det är här de ska få framgång. Han kommer att mildra klimatet för de heliga skull. Han kommer att näpsa frosten och jordens sterilitet och landet ska bli fruktbart. Bröder, gå nu och stad så era frön. Förutom dessa välsignelser förkunnade president Young att Saltsjödalen skulle bli känd för nationen som en huvudväg. Kungar och kejsare skulle besöka landet och bäst av allt, ett tempel skulle byggas åt Herren. Det här var anmärkningsvärda löften. Många av kyrkans medlemmar trodde på Brigham Youngs profetior, medan andra förblev skeptiska och gav sig iväg till vad de trodde skulle bli ett bättre liv. Dock har historien visat att alla Brigham Youngs profetior har gått i uppfyllelse. Dalen blomstrade och gav skördar. De heliga hade framgång. Vintern 1848 var en stor katalysator för Herren, genom vilket han lärde sitt folk en värdefull läxa. De lärde sig att vi alla måste lära oss, att det enda säkra och trygga sättet att finna skydd i det här livet är att man förlitar sig på och lyder råden som kommer från Guds profeter. Förvisso är en av de största välsignelserna som medlemmar av kyrkan den att vi leds av Guds levande profeter. Herren förkunnade: det finns aldrig mer än en i sänder på jorden som har förlänats denna makt och detta prästadöme. Kyrkans profet och president idag, Thomas S. Monson, tar emot Guds ord för kyrkans hela medlemskap och för hela världen. Dessutom stöder vi våra också rådgivande för första presidentskapet.
With frozen feet and a barren
waste. Med frusna fötter och en karg ödemark krävdes det sannerligen.
Det krävdes tro för de heliga skulle förlita sig på sin profet. Deras överlevnad och liv stod på spel. Men Herren belönade dem för deras lydnad och välsignade dem som följde Herrens språkrör med framgång.
Så många teoretiker, pedagoger och filosofer som ger råd och anvisningar om alla möjliga ämnen. Men dagens teknik kan vi skaffa oss information om myriader ämnen med en enkel tangenttryckning. Det är lätt att fastna i fällan, att sätta sin lit i köttslig arm för att få råd om allt från hur man ska fostra barn till hur man ska finna lycka och glädje. En del av dessa råd är goda, men kyrkans medlemmar har tillgång till den rena sanningens källa, ja till och med Gud själv. Vi skulle göra klokt i att söka efter svaren på våra problem och spörsmål genom att undersöka vad Herren har uppenbarat genom sina profeter. Men med samma teknik har vi omedelbart tillgång till profetens ord om nästan varje ämne. Vad har Gud lärt oss om äktenskapet och familjen genom sina profeter? Vad har Gud lärt oss om utbildning och att leva förutseende genom sina profeter? Vad har Gud lärt oss om personlig lycka och självförverkligande genom sina profeter? Vad profeterna lär oss kan ibland tyckas gammaldags, impopulärt eller till och med omöjligt. Men Gud är en ordningens Gud och han har upprättat ett system varigenom vi kan lära känna hans vilja. Ty Herren gör ingenting utan att uppenbara sin hemlighet för sina tjänare profeterna. När den här tidernas fullhetsutdelning inleddes bekräftade Herren åter att han skulle kommunicera med oss genom sina profeter. Han sa, mina ord ska alla uppfyllas antingen genom min egen röst eller genom mina tjänares röst, det är detsamma. Att förlita sig på och följa profeten är mer än en välsignelse och en förmån. President S. Tappen som förkunnade att vår egen frälsning hänger på att följa profeten. Han beskrev det han kallade följ profeten, 14 grundläggande principer. Under dagens morgonsession undervisades vi så vältaligt av Elsie Claudio Costa i det 70-års presidentskap om dessa 14 grundläggande principer. Eftersom de är så viktiga upprepar jag dem. Profeten är den enda som i allt talar för Herren. 2. Den levande profeten är viktigare för oss än standardverken. 3. Den levande profeten är viktigare för oss än en död profet. 4. Profeten leder aldrig kyrkan vilse. 5. Profeten behöver inte ha någon särskild utbildning eller något diplom för att när som helst yttra sig eller handla i någon särskild fråga. 6. Profeten behöver inte säga så, säger Herren, för att uppenbara helig skrift. 7. Profeten talar om för oss vad vi behöver veta, men inte alltid vad vi vill veta. 8. Profeten begränsas inte av mänskligt förnuft. 9. Profeten kan ta emot uppenbarelser i alla frågor, såväl timliga som andliga. 10. Profeten kan mycket väl ge råd i samhälleliga frågor. 11. De två grupper som har svårast att följa profeten är det i hjärtat stolta som är lärda och det i hjärtat stolta som är rika. 12. Profeten behöver inte nödvändigtvis vara omtyckt av världen eller det världsligt sinnade. 13. Profeten och hans rådgivare utgör första presidentskapet, det högsta korumet i kyrkan. 14. Följ den levande profeten och första presidentskapet och bli välsignade. Förkasta dem och våndas. Bröder och systrar, som de heliga år 1848 kan vi välja att följa profeten eller att förlita oss på kötsliga arm. Må vi ha visdomen att förlita oss på och följa de levande profeternas och apostlarnas råd. Jag har sett deras godhet och jag vittnar om att de har kallats av Gud. Jag vittnar om att det inte finns någon tryggare sätt att bemöta livet, finna svar på våra problem, finna frid och lycka i den här världen och säkerställa vår egen frälsning än att lyda deras ord. Jag vittnar om det. I Herrens Jesu Kristi heliga namn. Amen.
Dear brothers and sisters, when our son was in the Provo Missionary Training Center.
Kära bröder och systrar, när vår son var på missionärskolan i Provo skickade syster Gång nybakat bröd till honom och hans kamrater. Så här stod det i några av de tackbrev som syster Gång fick. Syster Gång, ditt bröd smakade hemma. Syster Gång, allt jag kan säga är att det var jättegott. Ditt bröd var det bästa jag stoppat i munnen sen mammas enchiladas. Men det här är min älsklingskommentar. Syster Gång, brödet smakade underbart. Ha mig i åtanke om det inte skulle funka mellan dig och broder Gång.
We love our missionaries. Each elder.
Vi älskar våra missionärer, varje syster, äldste och varje äldre missionärspar. Vi är evigt tacksamma mot den missionär som kom till oss med Jesu Kristi återställda evangelium. Jag vittnar med tacksamhet om att när vi tillämpar ett evigt perspektiv på omvändelse och templets förbund kan vi lättare se rika välsignelser hos varje generation i vår eviga familj. Den första i vår släkt som omvändes till kyrkan var vår mor, Jean Gong. Som tonåring i Honolulu lyssnade hon. Hon visste, blev döpt och konfirmerad. Och hon fortsätter att leva i tro. Trofasta medlemmar hjälpte min mor och såg till att hon hade vänner i evangeliet, ämbeten i kyrkan och att hon fick fortsatt näring genom Guds goda ord. I dagligt tal innebär det att varje nyomvänd, varje ung vuxen, alla som kommer tillbaka och blir aktiva i kyrkan och andra blir till välsignelse för många släktled när de blir en helig bland andra heliga i Guds familj. Judith Dirk Youngs familj var bland dem som gav min mor den här näringen. Farfar Dirk Young var lingvist som älskade hjärtats och andens språk. Han kittlade min barnfantasi med ordlekar som svarta bär som är röda är fortfarande för gröna. Till mina unga vänner med bärbara apparater brukar jag säga mobiltelefoner som går röda på kyrkans möten får biskopar som är gröna att se svart. Mina föräldrar Walter och Jean Gong gifte sig 3 gånger. En kinesisk ceremoni för släkten, en amerikansk för vänner och en i Herrens hus för tid och evighet. Barnen i primär sjunger: jag längtar så till templet, att komma dit en dag. Våra ungdomar lovar att ta emot templets förrättningar. Jag stod nyligen i ett Herrens hus tillsammans med ett värdigt par som hade kommit dit för att välsignas genom förbund. Jag uppmanade dem att låta sin första smekmånad vara i 50 år och sen efter 50 år påbörja sin andra. Med det här vackra paret såg jag in i templets speglar. En spegel på den här sidan och en på den andra. Templets speglar återkastar bilder fram och tillbaka till synes i evighet. Templets evighetsspeglar påminner oss om att varje människa har gudomliga egenskaper och förutsättningar. Att heliga förrättningar och förbund i heliga tempel gör det möjligt för människor att återvända till Guds närhet och för familjer att vara tillsammans för evigt. Och att vi genom att tillsammans tillväxa i kärlek och trofasthet kan ge våra barn rötter och vingar. Framför templets evighetsspeglar föreställde jag mig min förfader Gong, följd i Sydkina 837 efter Kristus, senare delen av Tang-dynastin. Och efterkommande generationer Gong ner till min far, vår släkts 32:a upptecknade generation. Min bror, syster och jag tillhör släktens 33:e generation. Mina söner och deras kusiner den 34:e generationen. Vår sonson blir den 35:e generationen i släkten Gongs upptecknade släkthistoria. I templets evighetsspeglar såg jag varken någon början eller någon slut på generationerna. Jag tänkte mig så, inte bara en följd av släktled utan såg också en rad släktskapsförhållanden. Åt ena hållet såg jag mig själv som son, sonson. Sonsons son ner till den första gången. I speglarna åt andra hållet såg jag mig själv som far, farfar, farfars far. Och jag såg min hustru Susan som dotter, 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 dotters dotter. Och åt andra hållet som mor, farmor, farmors mor och så vidare. I templets evighetsspeglar började jag förstå att jag och min hustru är barn till våra föräldrar och föräldrar till våra barn. Barnbarn till våra far- och morföräldrar. Far- och morföräldrar till våra barnbarn. Jordelivets viktigaste lärdomar faller som dagg över vår själ när vi lär oss och undervisar om våra eviga roller. Som barn och förälder, som föräldrar och barn. I skrifterna beskrivs vår frälsare som fadern och sonen, eftersom han bodde i köttet men underkastade köttet faderns vilja. Vet vår frälsare hur han ska bistå oss, sitt folk, i vår smärta, våra bedrövelser, frestelser, sjukdomar, ja, döden. Genom att ha stigit ner, under allt kan vår frälsare bära våra sorger och ta på sig våra smärtor. Han var genomborrad för våra överträdelsers skull, slagen för våra missgärningar. Och genom hans son, sår är vi helade. Ända sedan rådet i himlen har vår frälsare sökt att göra sin faders vilja. Detta mönster, fader och son, hjälper till att förklara det paradoxala i att den som mister sitt liv för min skull ska finna det. Världen har egen intresse för ögonen, men vi har inte kraften att frälsa oss själva. Vi har den inte, men han har den. Vår frälsares försoning är oändlig och evig. Och det enda som går bortom tid och rym för att uppsluka död, vrede, bitterhet, orättvisa, ensamhet och sorg. Ibland gör vi fel, trots att vi gjort vårt allra bästa. Vår frälsare är det rena och oskyldiga lamm som gråter med och över oss. Om vi alltid minns honom kan han alltid vara med oss. Alltid och i allting och överallt där vi är. Hans trofasthet är starkare än dödens band. Genom att dra oss till sig för också vår frälsare oss till vår himmelske fader. Även om det finns sådant som är ofullkomligt här på jorden kan vi lita på att vår himmelske fader ska fullborda den stora återlösningsplanen där rättvisa, kärlek och nåd förenas i gudomlig samklang. Undret med bilderna vi ser i templet speglar är att de och vi kan förändras. När Gino och Walter Gong ingick det nya och eviga förbundet öppnade de vägen för förfäder som den första gång så att dessa kunde beseglas så att deras efterkommande kunde födas inom förbundet. Kom ihåg när vi sträcker ut handen till våra bröder och systrar blir vi till välsignelse för många släktled. Världen är orolig men när hans enda och sanna levande kyrka finns det tro, inte fruktan. Jag vittnar högtidligt med Paulus ord. Ty jag är viss om att varken död eller liv, varken höjd eller djup eller något annat skapat ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre. Jag vittnar i ödmjukhet, Gud lever. Han ska torka alla tårar från våra ögon förutom de glädjetårar vi fäller. När vi ser genom templets evighetsspeglar och märker att vi är hemma, rena, obefläckade, bland släktled som beseglats i kärlek med prästadömets myndighet, för att ropa Hosianna, 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 i Jesu Kristi namn. Amen.
My beloved brothers and sisters across the world.
Mina kära bröder och systrar runt om i världen, jag hyser stor beundran för den tro och det mod som jag ser i era liv. Vi lever i en mycket häpnadsväckande tid, men det är en tid full av utmaningar. Herren har inte lämnat oss ensamma i vår strävan att återvända till honom. Hör på de varnande ord som han har sagt om de faror som ligger framför oss. Var på er vakt och håll er vakna. Ge därför akt så att ni inte blir vilseledda. Var vaksamma och försiktiga. Ingen av oss är oemottaglig för världens påverkan. Ni minns vad Jesus upplevde i Kapernaum, då lärjungar som hade följt frälsaren inte kunde acceptera att han var Guds son. Skrifterna säger, efter detta drog sig många av hans lärjungar tillbaka så att de inte längre följde honom. Jesus vände sig därefter till de 12 och frågade, inte vill väl också ni gå bort? Tyst för mig själv har jag besvarat den frågan många gånger. Nej, aldrig. Inte jag. Jag lämnar honom aldrig. Jag vet att ni svarar på samma sätt. Men frågan, inte vill väl också ni gå bort, får oss att tänka på vår egen sårbarhet. Livet är ingen andlig dans på rosor. Vi frågar ödmjukt, Herre, inte är det väl jag? Vi går ner i dopets vatten med glädje och förväntan. Frälsaren vädjar, kom till mig. Och vi svarar och tar på oss hans namn. Ingen av oss vill att vår väg ska vara en kortvarig flört med andlighet. Inte ens ett beaktansvärt men ändligt kapitel. Lärjungens väg är inte för den som är andligt modlös i hjärtat. Jesus sade, du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela ditt förstånd. Om någon vill följa mig ska han förneka sig själv och ta sitt kors på sig och följa mig. När vi följer frälsaren kommer vi utan tvekan att stå inför motgångar. om vi möter dem med tro, för dessa förädlande upplevelser med sig en djupare övertygelse om att frälsaren finns. Om vi möter dem på ett världens sätt kan samma upplevelse skymma vår sikt och minska vår beslutsamhet. Några som vi älskar och beundrar avviker från den raka och smala stigen och följer inte längre honom. Hur blir vi trogna frälsaren och hans evangelium och förrättningar som tillhör hans prästadöme? Hur får vi tron och styrkan att aldrig lämna honom? Jesus sade: om ni inte omvänder er och blir som barn kommer ni inte in i himmelriket. Vi behöver ha ett barns troende hjärta. Genom kraften i hans försoning ska vi bli undergiven, mild, ödmjuk, tålmodig, kärleksfull, villig att underkasta sig allt som Herren anser lämpligt att lägga på oss. Alldeles som ett barn underkastar sig sin far. Det här är den mäktiga förändringen i hjärtat. Vi inser snart varför det krävs en sinnesändring. Två ord signalerar hotande fara. Orden är anstöt och skämmas. Till dem som tvivlade på frälsarens gudomlighet sade Jesus: tar ni anstöt av det här? I liknelsen om såningsmannen varnade Jesus och sade: han håller ut endast en tid, och möter han lidande eller förföljelse så kommer han genast på fall. Anstöt har många ansikten och lyckas ständigt ta sig in på scenen. Människor som vi har förtroende för gör oss besvikna. Vi får oväntade svårigheter. Vårt liv blir inte riktigt som vi förväntade oss. Vi gör misstag, känner oss ovärdiga och oroar oss för om vi ska få förlåtelse. Vi undrar över någon fråga som gäller själva läran. Vi hör talas om något som sades i en kyrkas talarstol för 150 år sedan som stör oss. Våra barn blir orättvist behandlade. Vi förbigås eller uppskattas för lite. Det kan vara 100 saker som alla vid tillfället i frågan upplevs som ytterst verkliga. Det är i ögonblick när vi är försvagade som den onde försöker stjäla vår andliga löften. Om vi inte är på vår vakt drar sig vår sårade ande tillbaka in i vårt forna jags kalla och mörka skal. Bort från frälsarens varma och läkande ljus. När Parley P. Pratt 1835 med orätt fördömdes, vilket innebar att han och hans familj råkade i förlägenhet och förlorade sin heder, fick han det här rådet av profeten Joseph Smith: Parley, trampa sådana saker under dina fötter, så ska Gud den allsmäktige vara med dig. Ett annat exempel. År 1830 döptes den framstående läkaren Frederick G. Williams. Han lät kyrkan genast få del av sina talanger och av sitt välstånd. Han blev en ledare i kyrkan. År 1837 drogs Frederick G. Williams in i den tidens svårigheter och begick grova misstag. Herren tillkännagav i en uppenbarelse att på grund av dennes överträdelser hade hans tidigare ställning i kyrkans ledning fråntagits honom. Det underbara vi lär oss av Frederick E. Williams är att vilka svagheter han än må ha haft, hade han karaktärstyrkan att förnya sin lojalitet mot Herren, profeten och kyrkan. När det skulle ha varit så lätt att låta sig knäckas av bitterhet. Våren 1840 kom han till generalkonferensen, där han ödmjukt bad om förlåtelse för sitt tidigare uppförande och gav uttryck åt sin beslutsamhet att i framtiden göra Guds vilja. Hans fall lades fram av Hiram Smith om man förlät honom villigt. Han var vid sin död en trofast medlem av kyrkan. Nyligen träffade jag presidenten för templet i Recife i Brasilien, Frederick E. Williams. Han berättade hur hans farfars 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 far karaktärstarka beslut hade blivit till välsignelse för familjen och för hundratals efterkommande. Anstöt har ett motstycke, också det med nedbrytande inverkan, att skämmas. I Mormons bok läser vi om att Lehi i en syn såg livets träd. Synen talar om de ädla själar som strävade framåt genom mörkrets dimma och klamrade sig fast vid ledstången av järn och kom fram och åt av trädets frukt. Nefi beskrev att trädet var Guds kärlek och att det bar frukt som fyllde själen med mycket stor glädje. Efter att ha smakat på frukten såg Lehi en stor och rymlig byggnad fylld med människor, gamla och unga, män och kvinnor. Deras sätt att klä sig var utsökt. De pekade hånfullt finger åt dem som åt av frukten. Ingen förklarade att hånet, att man drev jäck och pekade finger, stod för världens visdom och högmod. Nefi förklarade klart och tydligt: vi gav inte akt på dem. Mordet svek däremot andra, ledsamt nog. Vi läser i skrifterna: sedan de hade smakat på frukten skämdes de på grund av de som drev jäck med dem. Och de avföll och kom in på förbjudna stigar och gick förlorade. Som Kristi lärjungar skiljer vi oss i mångt och mycket från världen. Ibland känner vi oss illa till mods när man hånfullt pekar finger och avfärdar det som är heligt för oss. President Monson varnade oss: om ert vittnesbörd inte är djupt rotat blir det svårt för er att motstå hånet från dem som utmanar er tro. Nefi sa: ge inte akt på dem. Och Paulus uppmanade: den ande som Gud har gett oss gör oss inte modlösa. Skäms inte för vittnesbördet om vår Herre. Vi lämnar honom aldrig. Förra året åtföljde jag president Uchtdorf till Östeuropa och förundrade mig över det heligas mod och tro. En prästdomsledare i Ukraina talade om för oss att han våren 1994, bara 6 månader efter sitt dop, kallades att verka i ett gränsprästerskap. Det skulle innebära att han offentliggjorde sin religionstillhörighet och hjälpte till att inregistrera kyrkan i staden Dnipropetrovsk. Det var en osäker tid i Ukraina, och att öppet visa sin tro på Kristus och det återställda evangeliet kunde innebära svårigheter. Han kunde till och med bli av med jobbet som pilot. Prästdomsledaren sa det till oss: jag bad och bad. Jag hade ett vittnesbörd och jag hade ingått ett förbund. Jag visste vad Herren ville att jag skulle göra. Modigt fortsatte han och hans hustru i tro utan att skämmas för Jesu Kristi evangelium. Några frågar: måste jag vara så annorlunda? Kan jag inte vara en Kristi lärjunge utan att behöva tänka så mycket på mitt uppförande? Kan jag inte älska Kristus utan att behöva lyda kyskhetslagen? Kan jag inte älska honom och göra vad jag vill på söndag? Jesus svarade enkelt: om ni älskar mig, håller ni fast vid mina bud. Några frågar: finns det inte många i andra kyrkor som älskar Kristus? Naturligtvis gör det. Men som medlemmar i Jesu Kristi kyrka av Systrars Heliga, som har ett vittnesbörd om att han är en realitet, inte bara genom Bibeln utan också genom Mormons bok, som vet att hans prästadöme har återställts till jorden, som har döpts och som fått den heliga andens gåva, som har begåvats med kraft i hans heliga tempel och som deltar i förberedelserna inför hans återkomst i härlighet, kan vi inte jämföra hur vi ska vara med dem som ännu inte har fått de här sanningarna. Ty av den, åt vilket mycket är givet, krävs mycket. Herren sa det: Du får själv välja. Jag lovar dig att då du väljer att inte ta anstöt eller skämmas, får du uppleva hans kärlek och godkännande. Du vet då att du är på väg att bli mer lik honom. Kommer vi att förstå allting? Naturligtvis inte. Vi lägger somliga frågor på hyllan för att förstås vid ett senare tillfälle. Kommer allting att vara rättvist? Nej. Vi finner oss i somligt som vi inte kan göra något åt eller ändra på och förlåter när det gör ont. Kommer vi ibland att känna oss avskilda från människor runt omkring oss? Ja. Kommer vi att bli ibland att häpna över den vrede som några får rikta mot Herrens kyrka och deras försök att skälla det svagas tro? Ja. Men detta hindrar inte kyrkans tillväxt eller bestämmelse. Inte heller behöver det hämma vårt eget andliga framåtskridande som Herren Jesu Kristi lärjungar. Jag älskar det som står i en av mina favoritsalmer. Den själ som till Jesus sin lit haver satt skall icke förgätas i mörker och natt. Men han skall befrias trots helvetets makt. Förmedelst min nåde, jag evigt det sagt. Vi kan inte bli fullkomna i det här livet, men vi utövar tro på Herren Jesus Kristus och håller våra förbund. President Månsson har lovat: ert vittnesbörd gör er trygg om ni ständigt vårdar det. Vi ser till att få djupa andliga rötter och mättar oss dagligen med Kristi ord i skrifterna. Vi sätter vår tro till levande profeters ord. Vi ber och ber och lyssnar till den heliga andens stilla röst som leder oss framåt och talar frid till vår själ. Vilka svårigheter som än uppstår lämnar vi honom aldrig. Frälsaren frågade sina apostlar: inte vill väl också ni gå bort? Petrus svarade: Herre, till vem ska vi gå? Du har evigheten, eviga livets ord. Vi tror och förstår att du är Kristus, den levande Gudens son. Det vittnesbördet har också jag. Och det vittnar om i Jesu Kristi namn. Amen.
We remind the brethren.
Vi påminner bröderna om det allmänna prästönsmötet som börjar klockan 18.00 i konferenscentret ikväll. Tabernakelkörens utsändning imorgon bitti äger rum mellan 9.30 och 10.00. Söndagmorgonens session följer direkt efter utsändningen. Vi tackar kören för den vackra musik de gett oss den här eftermiddagen och tackar dem som talat till oss under det här mötet. Äldste Richard G. Scott i de 12 apostlarnas kvorum blir avslutande talare på den här sessionen. Efter hans tal sjunger kören Hemmet. Efter sången får vi avslutningsbön av äldste Jörg F. Ceballos i de 70s kvorum. Äldste Scott.
When faith is properly understood,
när tro förstås och används rätt får den dramatiska långtgående verkningar. En sådan tro kan förändra en persons liv från en räcka vardagsgrå händelser till att utgöra en symfoni av glädje och lycka. Utövande av tro är avgörande för himmelske faders lyxalighetsplan. Men sann tro, tro som leder till frälsning, måste centreras kring Herren Jesus Kristus. Tro på hans lärdomar. Tro på profetiska vägledningen från Herrens smorde. Tro på förmågan att upptäcka dolda karaktärsdrag och egenskaper som kan förändra liv. Tro på frälsaren är verkligen handlingens och kraftens princip. Tro är en grundläggande byggsten i skapelsen. Jag är övertygad om att vår frälsare Jesus Kristus använde tro i sin förmåga att handla under ledning av vår himmelske fader. Mästaren använde den både för att skapa de mest avlägsna galaxer och för att bilda kvarkar, materiens minsta byggstenar som vi känner till. Men jag tror att det finns ännu mindre byggstenar i skapelsens underverk. Tro på framtiden visas av ett par som beseglas i templet. De förstår att genom lydnad mot Jesu Kristi lärdomar och vår himmelske faders lyxalighetsplan kan få ett liv tillsammans fyllt av glädje. De förstår att när prövningar kommer som är avsedda att ge möjlighet att växa, finner de genom den heliga andens maningar vägar att övervinna dem på produktiva och karaktärsdanande sätt. Tro och karaktär hör mycket nära samman. Tro på kraften i lydnad mot Guds bud skapar den karaktärstyrka som du har tillgång till när du verkligen behöver den. En sådan karaktär utvecklas inte i stunder av stora utmaningar och frestelser. Det är då den är avsedd att användas. Ditt utövande av tro på sanna principer stärker karaktären, och starkt karaktär ökar din förmåga att utöva mer tro. På så sätt ökar din förmåga att tro på att du ska klara av livets prövningar. Ju mer din karaktär stärks, desto större blir en förmåga du får att utöva trons kraft. Du upptäcker då hur tron och karaktären påverkar och stärker varandra. Karaktären vävs tålmodigt av tillämpade principer, lärdomar och lydnad. Vi blir vad vi vill vara genom att ständigt vara det vi vill bli varje dag. En rättfärdig karaktär är en dyrbar manifestation om vad du är på väg att bli. En rättfärdig karaktär är något mycket viktigare än allt materiellt du äger. All kunskap du skaffar dig genom studier och alla mål du uppnått, hur mycket det än lovordas av människor. I nästa liv kommer din rättfärdiga karaktär att utvärderas för att fastställa hur väl du använt jordelivets privilegium. Varken Satan eller någon annan man kan undergräva eller förgöra din växande karaktär. Det kan bara du själv göra genom odlydnad. En solid karaktär förvandlas till värdelös aska när den urholkas genom falskhet eller överträdelse. En stark moralisk karaktär är följden av konsekvent riktiga val i livets prövningar och svårigheter. Sådana val görs med förtröstan på det du tror på, och när du handlar i enlighet med den tron blir det bekräftade. Vilka är några av de kraftprinciper som din tro grundas på? Lita på Gud och på hans vilja att hjälpa dig när det behövs, oavsett hur svåra omständigheterna är. Lyd hans bud och lev så att du visar att han kan lita på dig. Var mottaglig för andens stilla maning. Handla modigt enligt den maningen. Var tålmodig och förstående när Gud låter dig kämpa för att växa, och när svaren kommer ett i taget under en längre period. Tro är något som man hoppas på men som inte syns. Motsäg därför inte för att ni inte ser, Ty ni får ingen förvissning förrän efter det att er tro har prövats. Så varje gång din tro har prövats, det vill säga när du agerat värdigt på en maning, får du andens bekräftelse. Då du kommer till gränsen för vad du själv kan förstå och går in i ovisshetens gryning och utövar tro, kommer du bli ledd till lösningar som du inte kunde finna på annat sätt. Men även om du utövar din starkaste tro, belönar Gud dig inte ögonblicken efter dina önskemål. Istället svarar Gud med det som i hans plan är bäst för dig, när det gör den största nyttan. Var tacksam över att Gud ibland låter dig kämpa länge innan svaret kommer. Det får din tro att öka och din karaktär att växa. Karaktärens grundval är redbarhet. En värdig karaktär stärker din förmåga att känna igen andens ledning och lydigt följa den. När du konsekvent utövar tro bygger du en stark karaktär. En fast grund för din växande karaktär läggs genom att du sätter Jesus Kristus och hans lärdomar i centrum i ditt liv. Din lycka på jorden, liksom din eviga frälsning, kräver många riktiga beslut, varav inget är svårt att fatta. Dessa beslut skapar tillsammans en karaktär som motstår syndens och överträdelsens förödande inflytande. En ädel karaktär är som fint porslin, gjort av utvalt råmaterial, formad med tro, omsorgsfullt utformad genom konsekventa rättfärdiga handlingar och bränd i upplyftandets erfarenheters ugn. Den är utsökt och vacker och ovärdelig. Ändå kan den skadas på ett ögonblick genom överträdelse och kräva smärtsam, långvarig ansträngning för att byggas upp på nytt. När rättfärdighet skydds av självkontroll består den för evigt. Materiella ting ger inte i sig själv någon lycka och tillfredsställelse eller glädje av att ha åstadkommit något på jorden. Inte heller för det oss till upphöjelse. Det är karaktärens förfining, den väv av inre styrka och övertygelse som vävs av oräkneliga rättfärdiga beslut, som ger livet dess inriktning. Ett konsekvent rättfärdigt liv framkallar en inre kraft och styrka som ständigt kan motstå syndens och överträdelsens förödande inflytande. Din tro på Jesus Kristus och lydnad mot hans bud stärker din karaktär. Din karaktär utgör ett mått på vad du är på väg att bli. Det är beviset på hur väl du använder din tid på jorden under den här prövotiden. En sanning som vi alla förstår är att vi får det vi betalar för. Det gäller även i andliga frågor. Du får vad du betalar för i lydnad, i tro på Jesus Kristus, i flitlig tillämpning av de sanningar du lär dig. Det du får är en formad karaktär, en ökad förmåga och en fullbordan av syftemålet med ditt jordeliv, som är att prövas och få glädje. Detta liv är en plats för prövningar. Hur väl vi klarar dess prövning avgör hur stark vår karaktär blir. Vår tro på Jesus Kristus och hans lärdomar stärker vår karaktär. Ett vittnesbörd stärks av andliga förnimmelser som bekräftar värdet av en lärdom eller en rättfärdig handling. Ofta följs sådan vägledning av starka känslor som framkallar tårar i ögonen och gör det svårt att tala. Men ett vittnesbörd är inte bara känsla. Det är själva kärnan i den karaktär som vävs av trådar skapade av oräkneliga rätta beslut. Sådana val görs med förtröstan på det du tror på och som du, åtminstone till en början, inte ser. Ett starkt vittnesbörd ger frid, tröst och visshet. Det frambringar övertygelsen om att när frälsarens lärdomar konsekvent följs blir livet skönt, framtiden trygg och vi får förmåga att övervinna de svårigheter som korsar vår väg. Ett vittnesbörd växer genom att vi förstår sanningar, mottagna genom bön och begrundan av skriftens lärdomar. Det vårdas genom att vi lever efter dessa sanningar med tro som är förankrad i den fasta tillförsikten om de utlovande följderna. Satans ökade inflytande i världen tillåts för att skapa en miljö där vi kan prövas. Även om han orsakar förödelse idag bestäms Satans slutliga öde av Jesus Kristus genom hans försoning och uppståndelse. Djävulen kommer inte att segra. Även nu måste han agera inom de gränser som Herren har satt. Han kan inte ta bort någon välsignelse som förtjänats. Han kan inte ändra på en karaktär som vävts av rättfärdiga beslut. Han har ingen makt att förstöra eviga band som skapas i heliga tempel mellan make, hustru och barn. Han kan inte utsläcka sann tro. Han kan inte ta bort ditt vittnesbörd. Jo visst, allt detta kan förloras genom att vi ger efter för hans frestelser. Men han har ingen kraft i och av sig själv att förstöra det. Sammanfattningsvis, Gud använder din tro till att forma din karaktär. Karaktären visar vad du är på väg att bli. En stark karaktär blir följden av att konsekvent göra rätt val. Karaktärens grundval är redbarhet. Ju mer din karaktär stärks, desto större förmåga har du att utöva trons kraft. Får jag ge er fyra principer som har fört de djupaste känslor av frid och glädje in i mitt liv. Herren har fastslagit dessa hörnstenar i sin eviga plan och var och en är nödvändig. Alla verkar tillsammans i samstämmighet och förstärker varandra. När det tillämpas med flit och ihärdighet framkallar det karaktärsstyrka. Ökar förmågan att vända utmaningar i livet till språngbrädor mot lycka, både nu och för evigt. De är tro på Herren Jesus Kristus och hans plan för hur vi ska få förmåga att lyckas. Omvändelse för att rätta till följderna av misstag eller uteblivna handlingar. Lyda mot Herrens bud för att få kraft och vägledning i livet. Osjälvisk tjänande för att berika andras liv. Om du har bestämt dig för att leva rättfärdigt, bli då inte missmodig. Livet kan verka svårt nu, men håll fast tag om sanningens ledstång. Du gör större framsteg än du själv inser. Din kamp fastställer din karaktär. Lydnad och tillit till din himmelske faders och frälsarens löften när du konsekvent följer deras bud. Må den helige anden mana dig att alltid fatta beslut som stärker din karaktär och skänker stor glädje och lycka. I Jesu Kristi namn. Amen.
our dear Father in heaven.
Fader i himmelen. Det är med tacksamhet som vi kommer inför dig. För att tacka för det privilegium som vi har som dina barn. Tack Fader för att du är vår Fader. Vi tackar dig för din nåd i våra liv. För frälsningsplanen och den plan, lyxalighetsplan som du har för oss, dina barn. Vi tackar dig Fader för levande profeter som leder oss i dessa tider. Och vi tackar dig för inspirerade budskap som har delgivits oss under denna session av generalkonferensen. Och vi är tacksamma för den vackra och upplyftande musik som har förberetts för oss. Fader, vi älskar dig. Och nu ber vi dig om beskydd för våra profeter, siare och uppenbarare. Att du välsignar och skyddar våra missionärer runt om i världen så att de kan dela med sig ut av det underbara budskap av sanning och glädje. Vi vill be dig, Fader, att välsigna oss med den heliga anden så att vi kan följa dina bud med exakthet, så att vi kan gå ut och hjälpa dem som inte följer vägen och hjälpa dem tillbaka. Och vi ber återigen, Fader, och vi uttrycker vår kärlek för dig i Jesu Kristi namn. Amen.
This has been a broadcast of the 180th semi-annual.
Detta var en utsändning av den 180:e halvårskonferensen för Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga. Talen gavs av generalauktoriteter och andra generalämbetsmän. En familjekör från Sandy och Draper i Utah, USA, stod för musiken under detta möte. Denna utsändning tillhandahölls som public service av Bonneville Distribution. Varje form av återgivning, inspelning, utskrift eller annan användning av detta program utan skriftligt tillstånd är förbjudet.